Säger vi varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Och Filip, idag är det torsdag den 4 februari och vi har en gäst i studion. Ingen mindre än Johan Israelsson, medlem i 352, sportchef i Stocksund. Vad mer sätter du för etiketter på dig själv?
Ja, många till, känns som.
Ja, nej, men tack så mycket. Kul att vara här. Jag tycker det är inrätt fint med massa fina allsvenska tröjor. Det var Mjällby och Norrköping och Varberg. Så det var ett fint litet rum jag kom till. Nej, men jag läste ju att jag var fotbollsexpert också. Och jag tänkte det, när ni ska jag komma hit, att jag var fotbollsexpert. Och det skäms jag lite över att läsa. För så här, vad fan, hur blir man en fotbollsexpert ens? Men jag kollar mycket fotboll och är i fotbollen mycket. Så jag kan väl en del om det. Men nej, jag är pappa och sambo också. Så det får jag tillägga. Annars är jag Johan.
Ja. Men har man bloggat om just taktik och spelanalys, då blir man ju den riktiga experten. Vi är ju sådana som experter kanske kring nyheter.
Ja, men det är ni. Där är nog ni många snäpp vassare än mig. Nej, men jag bloggade ju liksom spelanalys och taktik för Fotbollskanalen i 2 år. 2018 och 2019. Och det är klart, då går man på djupet och läser ganska mycket saker och jag är ganska vetgirig. Sen utvecklas ju fotbollen hela tiden. Och framförallt i Sverige tycker jag att vi går framåt med taktik och sådär. Så man måste hålla sig uppdaterad. Men nu är det klart att jag har en liten nisch där som är bra att använda ibland.
Då blir man expert i våra ögon. Ska vi ta en faktaruta?
Ja, vi kastar oss rätt in. Och den första frågan är: vem var den bästa fotbollsspelaren av dig och Erik?
Ja, den har jag fått många gånger. Och jag fick en screenshot till mig från ett uppslag i Barometern när jag var väl 18-19 och brorsan var 16-17. Och då fick jag den frågan. Och då sa jag att det är ju jag. Så det var ju en kaxig storbrorsa. Sen gick ju han om mig och blev mycket, mycket bättre än vad jag någonsin blev.
Så där var brytet?
Det var brytet. Jag var nog fan bättre än honom där när jag var 18-19. Sen precis kom brytet och då klev han in i så här ungdomslandslag och avtal med Kalmar FF. Medan jag gnuggade på men nådde inte de höjderna. Så jag får ju vara ödmjuk och säga att det är ju min lillebror.
Ja. Vilken nivå spelade du på då?
Ja, men jag var ju en sån som gnuggade på och levde ganska länge på att drömmen om att bli fotbollsspelare och elitfotbollsspelare. Men jag kombinerade studier med att spela fotboll på, jag fick ett kontrakt i Superettan i dåvarande Superettaklubben Limhamn Bunkeflo i Malmö.
Ah, okay.
Så jag var uppe och nosade på elitnivån där, men blev mästare spel i division 1 sen i samma klubb. Men nuvarande scout i A-landslaget på herrsidan, Lasse Jakobsson, försökte en gång värva mig till Halmstad BK som då låg i Superettan. Eller i Allsvenskan, Allsvenskan. Och det är lite bittert att jag inte fick den möjligheten att kliva in och testa om jag höll den nivån. Så lite bitter eftersmak på min fotbollskarriär.
De flesta känner ju igen din bror Erik Israel såklart från Kalmar och Bayern kanske framför allt.
Svolle-lyssnare.
ja, inte så många kanske. Men och ha koll på honom som spelare. Men vem var du som spelare? Vad har du på position och sådär?
Men jag var väl en light-version av min bror då. När jag var som bästa spelare, väl så här box-till-box, central mittfältare. Jobbade stenhårt. Och passade rätt bra in i den fotbollen vi spelade nere i Malmölaget. För det var så oerhört skickliga att spela runt om mig som hade varit utlandsproffs och sånt där. Men misslyckade sig i ungdomsår. Vi hade Bovar Karim som var en så här sjukt bra teknisk spelare. Så han låg framför mig som liksom någon form av tia. Så min uppgift var att gnugga på, vinna boll, ge honom bollen. Så vi kan sköta resten. Men sen, så
låt som en Gattuso Pirlo.
Ja, men ungefär så. Sen avslutade jag min karriär med innan jag drog korsbandet för tredje gången som 26-27-åring. Men då spelade jag mittback i moderklubben i Stal i division 2. Då blev jag årets spelback eller någonting sånt där. Så jag har lite klassiskt gått neråt i banan också.
Ja. Vem är Stocksunds nästa allsvenska spelare?
Ja, vi har fått fram, vi har varit delaktiga i att fostra några sådana spelare. Nu är det ju som Filip och jag pratade om innan sändningen gick igång, Samuel Brolin som vi tror på kan bli en riktigt bra allsvensk målvakt på sikt och även klättra vidare. Men utan att sätta press på några av våra unga spelare så har vi Marcus Norman som är en för 0-3. Vi har Fabbe Tristan som är 0-2, Ömer Pekta som är 0-2. Så det kommer ju 17-18-åringar som jag tror har möjlighet att gå hela vägen in till elitfotbollen.
Vem vinner Allsvenskan 2021?
Malmö FF.
Är Anel Ahmedhodzic värd 80 miljoner?
Ja, i dagens galna fotbollsvärld så är han nog det.
Borde konstgräs förbjudas på elitnivå?
Inte i Sverige.
Var i allsvenskan? Ja eller nej?
Nej.
Ja, där har vi faktarutan. Så vi hoppar rätt in i karriären då. Och du har ju dragit din egen fotbollskarriär. Men när liksom började du intressera av det andra då? Ledarbiten?
Jag har väl alltid varit någon form av, jag vet inte om det finns det, men man brukar säga så här, naturledare i vissa sammanhang. Så jag har varit lagkapten i fotboll och tagit ansvar på olika sätt. Så det är väl alltid så här, ledarskapsbiten är oerhört intressant och någonting som jag verkligen brinner för att utveckla och sådär. Har alltid gjort. Men när jag märkte att jag inte skulle bli fotbollsproffs och försörja mig och tjäna massa miljoner så började jag plugga liksom idrott och ledarskap mycket på Malmö universitet. Och då märkte jag att jag vill jobba med idrott och i synnerhet fotboll. I och med att jag blev inte fotbollsproff så vill jag bli fotbollsarbetare och kunna jobba med sitt intresse. Så det var väl när jag märkte att 23, 24, 25 år att nu är det nog dags att satsa på någonting annat än att bli fotbollsproffs. Mm.
Du nämnde tre korsbandsskador. Mm. Ligger det någonting tillsammans med det liksom? Att man börjar utmana sig själv på andra sätt. Att man måste ha andra alternativ.
Ja, men det tror jag. Jag fick ju första när jag var 15 redan. Och sen andra när jag var 21. Det var väl efter andra man... Ja, så här, fan, det ska mycket till för att kunna livnära sig. Som min bror har gjort i 15 år på fotboll. Och tjäna pengar och lägga dem lite grann på hög också. Så det spelar nog in att man börjar reflektera runt den åldern. När andra korsbandsskadan kom i 20-årsåldern.
Mm. Hur var det samma knä? Det var så tungt.
Ja, det var samma knä. Nej, men det var skittungt. Det var ni som är lite fotbollsintresserade och kanske har spelat mycket själva. Att när man är 15-16 år och får en korsbandsskada och läkarna säger till mig när man är en liten grabb som vill leva på drömmen ett tag till att bli fotbollsspelare att liksom, men det är bättre att du lägger av nu. Jag ägnar åt någonting annat. Så den var brutalt jobbig och man gick hem och grät i några veckor i princip. Ja.
Mm. Det är sjukt också som sa det.
Ja, det är helt sjukt. Ja. Och det var ju liksom någon allmänläkare som träffade en specialist och sådär med korsbandet går att fixa. Men det var ju ett tag sedan jag började bli gammal. Det var ju typ, sjukt att säga, men det är nästan 20 år sedan. Jag är ju 34. Ja. Men då var ju, nu är ju tekniken mycket bättre när man skadar ett korsband. Att man kanske kan komma tillbaka snabbare och nästan starkare. Men då var det ju fortfarande vanskligt att liksom skynda på en process, läkningsprocess.
Är det 86?
Mm.
Ja, som det var. Gamla, ja.
Ja, bra. Så det är gyllene årgång.
Ja, exakt. Man kollade mycket på berg. Man kollade ju mycket på berg och Toivonen. De blev ju ändå ganska bra, om man vill säga.
Ja, det är väl U21, alltså 09. Ja.
Exakt. Ja. Det var precis Berg, Toivonen och sen var ju...
Gustav Svensson på mitten.
Ja, han det var han. Han var 87 och han var med. Jag
tror Rasmus att Elm och Totta var med.
Och sen Labby Nottal.
Ja, precis.
Otroligt gäng.
Ja. Men de var ju yngre än Berg och Toivonen. Och sen Värnblom såklart och Bjärsmyr och Rasmus Bengtsson. Jag var ju mittback så jag kollade ju mycket mer på dem. Än några andra.
Kul, fan vad jag minns den turneringen. På näthinnan.
Ja, Balotelli var med i den. Ja, Balotelli som är Joe Hart som räcker ju tungan när det är straffläggning.
Just det. Fan, tur att hans karriär har gått dåligt ändå, får man säga.
Verkligen.
Men sen, vi spolar fram lite ändå. 2017, kliver in som tränare för U19, kombinerar med en sportchefsroll för U-laget i Stocksund.
Ja,
hur kommer det upp på kartan för dig?
Ja, jag blev ju när jag var 26-27 år och fick den tredje korsbandsskadan. Då blev jag ju direkt huvudtränare i division 2 hemma i Kalmar och Lindsdals IF moderklubben. Så då var jag ju tränare på den ganska så där hög nivå direkt. Jag började utbilda mig i UEFA-utbildningar med på tränarbiten. Sen hade jag en connection med Jonas Persson, en väldigt framgångsrik idrottsentreprenör här uppe i Stockholm som varit ordförande och suttit i styrelsen nere i Kalmar under många, många år. Så jag fanns i hans liksom, periferi och nätverk och han satt också i styrelsen i IFK Stocksund som vice ordförande. Så det är med allting annat att det är ett litet kontakter och sådär. Och han, och som jag sa innan, jag hade väl någonstans förhoppning att jobba med fotboll på heltid. Och då ringde han mig och jag visste knappt vilka IFK Stocksund var när jag bodde hemma i Kalmar. Så där. Men sålde in en grej att ja, men kom upp hit år ett så blir du tränare för U19-laget och sen försöker vi bygga upp liksom en seriös ungdomsverksamhet och det är det jag försökte göra de första åren och sen klev jag av från planen och nu är jag med sportchef för hela föreningen, både dam, herr och pojk och flick. Så det är en ganska stor apparat ute i Danderyd norrort som omsätter 14-15 miljoner per år, så det är lärorikt och utmanande men kul.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hur har det blivit stockholmare då?
Ja, men det är, när man är från en liten stad som Kalmar och när man kom hit upp, så här, vi åkte på så här skolresa hit och besökte riksdagen och så där, då var det ju jävligt stort att komma hit och sen alltid lät det från mitt håll att nej, men Stockholm kan jag nog inte bo i för det är för stort, kanske Göteborg. Men nu vill jag knappt flytta härifrån, jag och min sambo och lilla dotter trivs jättebra, så vi får se.
Fint, ja. När man jobbar med det du gör, då, hur ser liksom en vanlig dag ut?
Det är en oerhört komplext miljö att arbeta i och med att jag jobbar så brett. Ja. Och det kan vara ena stunden att man handskas med frågor som gäller ett lag som är födda 2012, tjejer, killar. Och sen ska man försöka bygga ett starkt herrlag som inom kort kan pusha mot division 1. Så det blir långa dagar oftast, man åker tidigt på morgonen till kontoret, sen kan det bli att man blir en hel dag. Igår var det från 8 på morgonen till 8-9 på kvällen. Sen har vi lärt mig nu, och när man fått egen familj, att hitta någon form av balans och vara en närvarande pappa. Men det blir långa dagar ibland och det blir sena kvällar och helger, och det är också ett väldigt fritt jobb. Jag har alltid jobbat ganska fritt, så det är väl det jag värdesätter, att kunna styra mycket av sin egen tid och inte vara låst.
Men när man ska bygga ett A-lag sådär, är det jobbigt typ, ja, men vi har ju haft Fabian Ahlstrand här till exempel, är det jobbigt när man tappar honom till Sollentuna och sådär, och hur tänker man då? Sådär, det är ju liksom sportcheferi på en lägre nivå än vad vi pratar om annars.
Ja,
liksom,
men precis. Ja. Det är ju såhär.
Eller är det bara skönt, slipper Fabbe?
Han var ju lite jobbig och ifrågasatte mycket saker. Inte, alltså. Nej, skämt åsido. Men vi vill ju ha vår nisch på vi vill själva inom ett par år ta ett kliv upp, som sagt, till division 1, och det blir mer, kanske mer mot det professionella hållet. Men vi vill också vara den här föreningen som skickar vidare spelare. Så att Fabbe går ett hack uppåt är väl helt okej, men jag hade gärna sett honom gå två hack uppåt till liksom elitfotbollen på riktigt, Superettan eller Allsvenskan. Det är det vi lite säljer in till våra egna unga spelare och även de spelarna vi tänker utifrån, att vara här och göra ett jäkligt bra några bra år och sen tar du steget vidare, och förhoppningsvis kan vi också tjäna en liten peng på det. Mm.
Hur du säger att det är långa dagar, hur lyckas du kombinera allt med det vi var inne på innan då? Det är fotbollskanalen, sen ramlar det på 352 och det är ännu fler, det staplas grejer här.
Ja, men jag har väl alltid haft typ tre jobb, alltså ett heltidsjobb och sen typ två, tre andra projekt, och jag driver ett litet företag bredvid allting med en kompis hemma i Kalmar, med där vi hjälper lite tjejer och killar mot att åka och spela fotboll i college och lite stipendium och sånt där. Sen har det blivit lite lidande när jag flyttade upp hit. Men jag är van att ha mycket bollar i luften. Sen vet jag inte om det alltid är en fördel, för det kan bli att man, det blir någonting som blir eftersatt såklart, när man inte kan lägga 100% fokus. Men jag gillar att ha mycket att göra och full fart. Sen måste man hitta en balans, och det är ett jobb jag på att jag försöker få.
Mm. Hur trivs du i rollen då som sportchef i Stocksund? Är det en av de tankarna som du hade när du gick där, sportsmanagement Malmö, och kliver åt sidan, att fan, det är det här jag ville göra?
Ja, då hade jag väl en fokus på att bli fotbollsarbetare. Låter skit när jag säger fotbollsarbetare, men det, så är det ju. Ja. Men då var jag också inne på att bli liksom tränarspåret, och gick de här UFA-utbildningarna och sådär. Sen har jag börjat få, och kanske haft länge, en oerhörd respekt för just tränaryrket. Hur svårt det är att komma upp på elitnivån, eller hur svårt det är att jobba heltid som tränare. Mm. Och då har jag senaste åren mer fokuserat på att komma in på just det vi ser om att bygga organisation, bygga ett lag. Och då passar sportchef mig ganska, ganska bra. Sen kan jag öppet säga mig att det är en komplex miljö att jobba som sportchef på mellannivån. Och för att kanske då få till en helt okej ersättning och en bärande tjänst, då behöver du ta liksom ansvar för de yngre lagen också. Och det tycker jag, det är jäkligt roligt att skapa förutsättningar för de yngre lagen. Men där får du med dig baksidan av det som finns i ungdomsfotbollen med galna föräldrar, för att ett ärligt uttryck. Att hade jag enbart fått ägna mig åt barnen, spelarna, bygga liksom verksamheten, skapa förutsättningar, det har varit svinkul. Sen baksidan är att hantera konflikter med föräldrar, påtryckningar på olika sätt. Det är det som jag gärna hade sluppit, men i den rollen man har så får man göra det.
Fan vad min fördom, det här behöver du inte svara på, men min fördom om Stocksund och Danderyd säger att det är pengar inblandat. Alltså det är hela min fördom är att så här, jag kan ekonomiskt lösa så att min 10-åriga någonting, Kalle eller Lina eller någonting, får lira.
Ja, men det är faktiskt intressant att du säger det, för tidigare så var ju varje lag i princip i IFK Stocksund liksom sin egna ö. När jag kom upp ville man göra något på riktigt hållbart över sikt. Bygga liksom en stark grund att stå på, där vi anställda jobbar. Jag är sportchef, jag har 4 koordinatorer under mig som jobbar liksom heltid med att vi ska få en bra miljö. Men tidigare så har det varit att man har haft någon stark sponsor kanske som försöker köpa sig fördelar eller sin grabb / dotter. Och det finns säkert embryo kvar utav det som vi liksom måste sudda bort. Kanske inte att man köper platser, men att man tror att man som förälder / sponsor kan påverka verksamheten liksom med sitt egen intresse. Så det är en utmaning, men det har lärt mig oerhört mycket om människoledarskap och sånt där. Så det är väl det, ibland när man har haft så här tuffa veckor så här, där man säger så här, men jag jobbar med fotboll på heltid, jag tycker det är skitkul oftast, men den här veckan har jag inte jobbat med fotboll någonting, utan jag har jobbat med konflikter, hantera någon förälder. Men då brukar jag tänka att så här, fan vad mycket jag lär mig av de situationerna, trots att inte det var just fotboll. Så det är väl det som jag överlever på liksom ibland.
Och ju högre upp du kommer, så kommer de där föräldrarna bli supportrar istället. Som exakt har ungefär samma krav utifrån.
Ja, precis.
Men det är, vi pratade om Samuel Brolin innan, Tom Strannegård, David Seger, Kristoffer Cassini. Det är några stycken nu som är Stocksund som ändå spelar i Allsvenskan. Vad tror du om de 4 spelarna? Någon som kan riktigt rejält få det där stora genombrottet i år?
Jag hoppas och tror ju på alla spelare, men framförallt Tom Strannegård. Det finns en oerhörd höjd i hans spel och en sån här smartness. Jag hörde när han kom upp och tränade med A-laget i AIK, där de bästa spelarna, Henok och de här som är också smarta spelare, de vill alltid liksom vara med i samma smålagsspel som honom, för att han var så oerhört smart med sköna vinklingar och vickningar. Sen behöver ju han liksom lära av sig att hantera högsta eliten, seniornivå, för det är en ganska liten grabb. Men han, och det har de väl sagt inne från AIK själva, så att han kan nog sälja för pengar, tror de. Alltså för stora pengar. Och det hoppas vi också i IFK Stocksund, för då kickar det tillbaka på vår del. Men jag tror och hoppas mycket på honom.
Bara förklara det här. Hur får ni pengar sen då, för de som inte vet? För det är utbildningsbidrag antar jag.
Utbildningsbidrag och solidaritetsersättning heter det. Ja. Då finns det liksom en kalkyl att gå ut efter när vi var med. Vi har haft en målvakt hos oss som heter Johan Gudano. som just nu till och med Manchester United. Han var hos oss i 3 år och sen gick han en kort period till BP. Fortfarande kan irritera mig lite att inte vi fick stå som avsändare till Man United, för det var redan på gång massa saker. Och jag var med den målvakten Inter som hade stort intresse för honom också. Men då räknar man ut, då går han till en kategori A-klubb då, Man United. Och sen finns det, räknar man neråt vilken nivå vi är på. Tyvärr är vi på en för låg nivå för att få de här stora pengarna. Det hade varit i Allsvenskan, hade vi kickat tillbaka en hel del pengar. Men då får man ändå x antal 100 000 för de åren som man har fostrat honom. Så det är utbildningsersättningen.
Men så snor BP då ett litet steg där.
Ja, den är fortfarande en liten tagg i mig. även om jag är kompis med BP-gubbarna. Men det var på sista dagen på frimånaden då. Hans avtal med oss var egentligen klart och vi hade dealat med hans agenter och allting var tipptopp. Sen får man ju på frimånaden då skriva över spelare utan att vi ska godkänna den. Så det var på sista dagen som det damp ner en förfrågan att de skrev över honom till deras spelare. Så det var lite ett jobbigt läge som där vi kunde liksom stått som avsändare och också cashat in 10 gånger så mycket som vi fick.
Kristoffer Cassini har ju snackat om lite sådär. Nu är han ju i Norrköping. Men hur bra är han?
Ja, otroligt bra. Ja. Han spelade ju Division 3 och Division 2 fotboll hos oss då. Och när jag kom upp hit och såg honom spela så tänkte jag, vem är det där och varför är han här? Så det var en late bloomer som kanske varit lite slacker och inte gett fotbollen en chans, men ett riktigt, riktigt råämne. Och jag hade hoppats på att han 2020 kunde få något form av genombrott. Sen har ju han oerhört mycket skador, men han kan ju spela alltså lite Stefano Vecchia, att får man igång honom och det här lite mellan linjerna kan attackera där, så här, wow. Det är coolt.
Jag pratade med Daniel Andersson här för ett tag sedan. Han var lite frustrerad över hur lågt det har krypit nu i åldrarna kring spelare. Alltså att Malmö kanske har en 16-årig talang som inte är kontrakterad till A-laget och att man tappar ersättning på om de köps så pass tidigt om de inte har A-lagskontrakt. Är det så?
Ja, men det är det. Sen har de alltid rätt till det här utbildningsbidraget. Ja. Men det kan ju vara liksom låga summor då jämfört med att om du har avtal på dem. Då kan du förhandla bättre.
Men ser du att det börjar liksom ryckas i era spelare på ett annat sätt än vad det gjort tidigare i åldrarna?
Ja, men det gör det. Vi börjar få ett ganska bra rykte på pojksidan att ha liksom intressanta spelare som är födda 05, 04, 03. Och då kommer det dels lite klubbar. Jag tycker det är kul att klubbar uppmärksammar våra spelare och tar en här professionell dialog med mig. Men däremot när det kommer halvskojare liksom i agenter som ska göra saker, då det tycker jag väl att man kan ligga lågt med. Men det går ner i åldrarna, absolut. Både intresse från andra klubbar och intresse från att agenter vill signa upp väldigt unga spelare.
Idag är du med i podden och webb-tv-programmet 352 i Dobb-tv. Hur hamnade du där?
Tillfälligheter, antar jag. Det var väl genom min blogg på Fotbollskanalen. Och lite som ni skrev på ett DM på Twitter, så att jag kunde komma och gästa ett program. Och det tyckte jag var skitroligt, för jag hade ju själv lyssnat en del på 352, framförallt när det var tränare och sportchef där för att lära mig. Och ja, då var jag med något program och något program till, och sen byts det väl lite folk och man är inte lika tajta som ni tre är, utan eller konstanta så. Då blev det en öppning att Johan, vill du vara med? Och då tyckte jag att det var jäkligt kul, så då hoppade jag på det. Sen ska vi lära känna att det är svårt i början och liksom komma in i och bidra och sådär. Men ju mer man gör någonting, desto bättre blir man. Så nu känner jag mig ganska varm i kläderna när jag kör något drygt år.
Det hörs och syns att du trivs bra.
Ja, bra.
Målet då själv, är det liksom sportchef i Allsvenskan? Eller hur långt siktar du? Är det ännu längre? Eller hur?
Nej, men jag har varit så jävla dålig på att sätta målsättningar. Typ säger som, jag tror Daniel Bäckström sa det när han var här, jag lyssnade på det snart, och så Jan Andersson har sagt det också. Nej, men att man jobbar så hårt man kan sådär varje dag. Jag försöker göra ett bra jobb där jag är. Sen som sagt, kanske det är både en fördel och en nackdel att inte sätta upp målsättningar. Men det är väl självklart när jag gett mig in i den här branschen att jag vill försöka jobba på elitnivå någon gång. Sen om det är om 2 år eller om 10 år. Sen är jag sugen på att försöka göra någonting utomlands också. Sen vet jag hur svårt det är. Men vi har en koppling till min sambo, är halv australiensare och vi har bott där tidigare i Melbourne.
Trevligt. Det är Melbourne är inte dåligt heller.
Nej. Har du snackat med Toivonen? Kolla om du kanske kan ta över en lägenhet där.
Jag var ju där, fan, det är exakt ett år sedan jag var i Melbourne och gjorde ett reportage med Toivonen för fotbollskanalen. Och jag var där, vi var där en månad ungefär, men då hade han bott där något år och sådär. Och jag såg ju var han bodde och den utsikten över vattnet. Jag bara, kan jag flytta in eller något rum hos dig?
Men hade han stort? Det hade han.
Ja, jag var inte inne hos honom, men jag vet vilken byggnad det är och sånt där. Nej, men det var ju, jag var i drömmen liksom. Det var ju utsikt över bayen, rooftop med grill. Så dit någon gång har vi väl en lockelse att komma dit och jobba typ i Melbourne Victory eller Melbourne City i någon form av roll och sådär. Och den är nog inte helt omöjlig att det kan gå. Sen att man är sportchef, det är kanske omöjligt. Men
har
någon
du
roll...
dragit ett mejl till Tony Gustafsson och kollat om det finns någon liten hjälptjänst i landslaget?
Jag har mässat Tony precis när han blev klar. För jag känner Tony lite grann. Och min förhoppning var ju att Tony, kan inte du ta med mig? Men sen vågade jag inte ställa frågan, utan mer, jag har koll på den australiensiska fotbollen lite, så behöver någon hjälp. Den är coola resan han gör. För jag, som sagt, har man varit i Australien och ja, man vill dit tillbaka och man vill gärna bo där längre tid. Så Tony kommer att ha ett gott liv i Melbourne. Han skulle ha sin bas också.
Del Piero var där, va?
Ja. Del Piero var där och Emilie Heskey var där. Nej, Del Piero var i Sydney.
Just det.
Melbourne, de har
glassigt.
Tim Cahill var med.
Måste ha levt så otroligt glassigt.
Och det blev nog lidande på fotbollen där. Ja. Precis, man kan leva det ljuva livet i Australien rätt då.
Ja. Jag bodde där i, vad var det, 3 veckor runt.
Var det där du sålde jackor?
Nej, det var ju i Vancouver. Nej, men jag bodde där i 3 veckor runt jul och nyår innan vi skulle åka vidare till Nya Zeeland. Då bodde vi nere vid kasinot i något hostel eller någonting.
South Bank där.
Ja, det var trevligt, kommer jag ihåg. Mm. Var en del på kasinot att spela poker, kan jag säga.
Casino Crown, eller?
Ja, exakt.
Ja, där har man ju varit.
Ja. Nej, det var trevligt. Vad, så här, nu när du ändå är inne i din roll och du kollar på andra sportchefer, du har liksom ditt fokus där, ser du att så här, man kan göra annorlunda? Eller är du fortfarande så här, du försöker lära dig så mycket som möjligt av alla andra?
Ja, jag har en oerhörd respekt för de som jobbar på den högsta nivån med den liksom massiva påtryckningen det finns, framförallt i de stora klubbarna, att all eloge till dem som gnuggar på där och gör ett bra jobb. Men sen finns det väl alltid saker man kan göra bättre. Jag tycker att ibland att sportchefer, jag förstår att det är snabba puckar, så att man kan göra bättre research på vissa spelare med scouting och inte bara både det som händer på plan utan liksom hur de är som personer utanför planen och sådana delar. Där tror jag ganska kan vara eftersatt i vissa lägen. Man kan bli bättre på att scouta i lägre divisioner, superettan och framförallt ettan, men det kommer ju mer och mer. Och sen liksom en tydlighet, och det är väl mer en klubbidentitet, vilken fotboll och vilken verksamhet vill vi stå för. Det svänger väldigt mycket. Vi har IFK Göteborg som har senaste åren försökt göra någon grej, men nu är man tillbaka till någonting helt annat. Vi har AIK som fostrar sina spelare på ett sätt och sen skiftar Norling till något Atalanta-aktigt. Så att klubbarna kan vara konsekvent i sitt arbetssätt, och det hänger väl ihop med sportchefens jobb också.
Är det så att du liksom också hör av dig till sportchefer och så här, kan vi ta en lunch och bara för att snacka om hur saker och ting är, typ mässa Bosse eller?
Ja, men det är väl det som är positivt, mestadels positivt med att jag är med i 352-sammanhanget, för att jag träffar ju väldigt många sportchefer och tränare och sånt där, fotbollsjobbare, arbetare, att det blir lite lätt att mässa dem och så här, fan, kan vi ta ett samtal och sånt där. Jag brukar, det var väl någon som sa, men hur vågar du det? Och jag vill inte rädda, så vill de inte träffa mig, då får de väl säga nej. Så det brukar jag göra. Och jag hade ett långt samtal med Leif Karlsson som har jobbat i AIK nu i 50 år med allting där. Jag uppskattar samtal med, kring ledarskap som han kunde bidra med som 70+. Liksom, som, han är 68 tror jag, så jag inte säger att han är för gammal. Men då kan han och sin tur öppna upp dörren. Alltså, fan Johan, kring ledarskap, då ska du prata med Jens T. Andersson eller med Peter Wennberg, och då kan jag bara mässa till, kanske, nu har inte jag gjort det, men jag ska göra det. Att, ja, men fan, Leffe gav mig ditt nummer, kan vi ta en träff? Sådär. Så ja, det försöker jag göra.
Ja, men det är bra, härligt.
Det är jättebra.
Vem är Allsvenskans bästa sportchef då, enligt dig, just nu?
Men jag är ju svag för det Bosse gör, har gjort i många år, och framförallt då att han hittar spelare på någon annan kontinent och sen få en jävla kickback i försäljning. Säljer Danielsson till Kina för stora pengar. Så det sportchefsjobbet är imponerad av, och jag tycker väl att Daniel Andersson gör det väldigt bra nere i Malmö. Ska se vi nämna några mer, men de sticker väl ut över främst Bosse. Sen Jesper Jansson tycker jag också verkar vass.
Mm. På tal om det då, så går vi in i Allsvenskan 2021-segmentet och snackar Hammarby. Och Filip, du har ju bäst koll på Bayern av oss här.
Ja, jag kan tänka mig att Johan har precis lika bra koll på det.
Jag tror inte det. Du är på mötena.
I alla fall,
du tror inte Johan är.
Nej, det är sant. Det hade varit konstigt om man kommer ut som Hammarby medlem. Jag såg att Billborn öppnade upp för i en intervju på Hammarbys hemsida, så känns det väldigt officiellt att han vill formera sig lite annorlunda i år. Han vill helt enkelt tajta till centralt i defensiven, och att han vill inte släppa in lika många mål som förra året. Tror du det kan ligga lite i fatet för dem? Borde de köra mer deras offensiv som de har gjort, eller är det helt rätt att skruva om?
Det har väl varit liksom bristen kanske i sättet som Billborn vill spela fotboll, att de är väldigt sårbara när de tappar boll och när de är så här offensiva och frediga, vilket är kul att se på och som jag gillar egentligen. Men kan man hitta den justeringen med att täppa till centralt, för det är ofta centralt som, när bollen är centralt så har ju motståndaren oftast lättare att komma till mål, kanske göra mål, och det tycker jag har varit ett problem i Hammarbys spel. Och jag tror man tittar lite grann på typ Liverpool, som har gjort det framgångsrikt med två mittbackar, två centrala fältare, att kunna stänga där så får motståndaren ha bollen utanför där. Mm. Och det tror jag att Billborn vill utveckla, måste utveckla, om de ska kunna slåss med Malmö. Mm.
Tror han laborerar någonting med den här fembacken vi fick se mot Norrköping och Djurgården, var det?
Ja, han stod ju och våndade i intervjuer.
Han hatade det ju själv.
Han hatade det själv.
Han hatade nog att de just liksom att det blev som han hade hoppats. Han ville inte att det skulle slå så väl ut.
Nej, precis. Nej, men och det var ju när han var och gästade 3-5-2. Vi pratade mycket om taktik och sånt där. Och det blev ett bra avsnitt. För där gick han in på detaljer hur han vill spela. Och då är väl inne på att han tycker det är slöseri att spela med en fembackslinje eller trebackslinje. Men jag tror att man behöver vara mycket mer eller flexibel som tränare och kunna ha 2-3 system att växla mellan, och framförallt kanske växla under matcher. Så det är nog bra att han har det bakfickan att ta fram, oavsett om han gillar eller inte, men för att det ska bringa poäng helt enkelt.
Där tycker jag nästan Billborn är, han är så jäkla bjussig att förklara hur hans taktik är. Många är locket på liksom.
Ja.
Men Billborn är så här, jag har inget att dölja här. Och det är det för att han är lite bättre än de andra på det.
Men jag tycker exakt så, för jag refererar tillbaka till det där avsnittet vi hade med honom när jag ritade och han fick förklara saker, och han öppnade upp totalt. Och sen försökte vi, eller jag gör likadant kanske med, det var väl Kim som var i studien från Djurgården och Poja. Och Poja kom fram till mig efteråt och sa, fan, du kan inte visa sådana där bilder och rita på det där. Så då blir det ju, och sen var väl lite med glimten i ögat. Men jag tror att han är ganska sorglös i sitt sätt att se på fotbollbildbån. Han är ju sprungen mycket ur ungdomsfotbollen också. Mm. Och att han älskar att prata om fotboll och detaljer och sånt där. Så får man igång honom så vill han nog bara köra, att han tänker så mycket på det. Mm.
Hur ser du på Bayern i år då?
Jag tycker de har värvat jättebra. Jag tycker att, tror att, jag vet inte om hur man uttalar hans namn, men om det är Fjolusson eller någonting sånt där. Att han är någonting som de behöver, och jag tror att liksom, man kan använda honom både i offensiva spelet och defensiva spelet. Och Astrid Selmani tillsammans med Ludvigsson där uppe kommer jaga livet ur liksom en backlinje och sätta press, och då kanske man kan börja ett bättre försvarsspel högre upp än vad kanske de gjorde förra året. Så jag tror att Hammarby kan få en bättre träff och bör få en bättre träff än vad de fick föregående säsong. Mm. Så ett topplag som inte slår som guld, för det kommer Malmö springa hem som man brukar säga, men där uppe bland de ädla medaljerna, absolut.
Hammarby genom Solheim kan lyfta in den här bollen in mot Israelsson, och där kommer Hammarbys 1-0! Hammarby gör 1-0 mot AIK i derbyt! Och Karlgren ligger ner, knockad, men målet är väl godkänt. Med 3 minuter kvar utav ordinarie speltid. In med båren, säger Jonas Eriksson, samtidigt som Hammarby gör 1-0. Är det Hammarby-spelaren som, det är Hammarby-spelaren som har ont?
Det är Erik Israelsson som ligger helt knockad.
Det är Israelsson som har ont ju. obehagliga scener. Det är Israelsson som har så himla ont efter att Hammarby gör 1-0.
Jag tror han är knockad. Jag tror han är helt knockad.
Det där var en hemsk situation när Israelsson, vi såg att han liksom vibrerade där nere utav smärtorna när 1-0 målet kommer i den 88:e minuten.
Vad är din, det här är den frågan jag skriver ner i bläck här på pappret. Vad är din känsla när du hör att din brors blodiga tröja mot den här AIK-matchen såldes för 85 000 kronor på en Bayern-auktion?
Oh fan, det visste jag inte. Nyligen eller?
Nej, det var nog efter den säsongen på den så kallade Bayern-galan som gick efter.
Ah, okay.
Och då budas den absolut högst av alla prylar som fanns.
Ja, ah, sjukt. Det var en helt ny info. Jag vet inte om min bror vet om det, men det borde ha.
Jo, jag berättade för det i en Patreon-intervju jag hade.
Ah, okej. Jag har inte hört den. Men nej, men det är väl en... folk har frågat så här, men är du avundsjuk på att din bror har blivit en duktig fotbollsspelare? Inte du och sånt där, men jag har aldrig känt någon avundsjuka med stolthet. Och när du nämner sån sak, det är skitcoolt. Jag var på någon bar på Söder när man fick gå på barer. Där jag ser liksom, mitt namn är det då Israelsson, nummer 4, och en Bayern-tröja hänger där. Och så här bara att fan, Erik gjorde ju verkligen ett avtryck här uppe i Stockholm. Mm. Dels på grund av det här målet och även för att han gjorde andra bra saker. Men det är en stolthet som jag känner.
Han är Sankt Erik på Söder.
Ja, det är häftigt.
Nu ska vi prata Kalmar. Och Rydström är back in town.
Boys are back in, ja.
Hur fan är den känslan?
Ja, men den är häftig. Och Rydström är ju, han är väl lite delad där hemma i Kalmar liksom, att jag ska inte säga att någon hatar honom. Han är kontroversiell å ena sidan. Sen är han älskad av många supportrar. Och i det läge som Kalmar befann sig i, med ett gäng stök i år bakom sig, så tror väl jag att det är helt rätt att han kommer hem. Sen ska man nog respekt och inte jämföra Henriks arbete i Sirius framförallt 2020 med kanske vad han kan göra i Kalmar.
Varför är han en vattendelare?
Men han har ju bloggat väldigt mycket i olika forum och varit väldigt öppen med vissa saker, och sen har han ju tagit ställning politiskt mycket i, han var, hade något tal första maj och sånt där, och det gillar ju inte alla som kanske satt i Kalmar styrelse som var i någon annan politisk fattning. Så det är sådana här saker, att han är frispråkig, men det är ju en väldigt fin och varm person så, som många tycker om där hemma, men många tycker väl att han har snackat och skrivit för mycket saker.
Det har han ju lämnat nu. För många år sedan, känns han.
Ja, absolut, det håller jag med om. Och det är nog, tror jag, var bra, en nödvändig kanske taktik som han hade, att tona ner vissa saker och tänka på hur han för sig och sådär. När han var i ASS till Svärd, var det väl i Kalmar ett tag, så var det väl lite uttalande där mot en huvudtränare som han nog inte skulle kunna eller vilja säga idag då.
Hur det känns mycket... som att han är lite storstad fast i en mindre stad.
Ja, men det är,
alltså att Rydström är egentligen kanske mer, i Stockholm hade det blivit en annan liksom känsla. Här tänker man så här, men kul, det är frispråkigt och det är härligt och sånt. Men i mindre stad så blir man då kanske lite mer att folk tittar på henne. Där är en dryg, han sticker ut, han gör sin egen grej, och det där är lite nagel liksom för folk.
Ja, men det tror jag. Det ska vi vara lite lagom i mindre städer och hålla sig på en linje och inte sticka ut så mycket. Så det, han hade kanske gått hem i stora staden Stockholm som lite tuffare klimat i.
Vad tycker du vi ska ha för förväntningar på Kalmar? Kan vi sätta den högre än en 12:e plats?
Nej, det tror jag inte. Att de ska hänga kvar, ja, men inte att de ska pusha på några topp 10 placeringar. Det tror jag inte, för de har tappat oerhört mycket, mycket kvalitet, inte minst i form av Viktor Elm, även han har skadat mycket. Andra spelare som har lämnat, så nej, de kommer klara sig kvar, men de kommer få kriga.
Hur mycket inside har du på Kalmar? Liksom? Hur mycket får du höra?
Jag får väl höra mycket saker. Sen vill jag ju inte säga så mycket saker, för jag har en relation till dem. Och vi ska inleda ett lite tydligare samarbete med IFK Stocksund och Kalmar. Mycket personkopplat med mig och Jonas Persson. Men att de ser vinningar att kunna komma upp här med liksom ett scoutnätverk som jag kan hjälpa dem med. Och då blir det dumt om jag ska säga massa saker som jag vet om Kalmar. Så det är klart jag har insight. Sen försöker jag inte läcka så mycket.
Hur ser du på truppen då?
Ja, men de har ju bantat truppen rejält. De flyttar upp lite unga killar. Men de kommer få jobba. Det är inte lika mycket kvalitet som kanske det fanns förra året. Så Henrik behöver få träff på de här spelarna och få spelarna att växa som man fick under Sirius. Sen behöver han spela en annan fotboll med Kalmar med Sirius, tror jag.
Vi har bakat in en hel del lyssnarfrågor i hela körschemat, så lyssnarna kommer känna igen sig. Men en av dem är: har du blivit tillfrågad om en tjänst av Kalmar FF som ryktet säger?
Ja, ryktet säger. Ja, men jag har haft en, varit med lite olika processer där senaste åren om tjänster hos dem som är intressanta. Men ja.
Och nästa fråga är om du själv skulle vilja ha en roll i Kalmar i framtiden.
Ja, men i framtiden så absolut. Det skulle vara en ära att få jobba i en elitförening och liksom staden man kommer ifrån. Sen har jag ingen brådis hem, så jag sa vi trivs bra i Stockholm och det finns otroliga möjligheter här.
Soliga år i Australien först.
Ja, gärna.
Så komma tillbaka riktigt solbränd.
När jag är 40 plus kanske jag kommer tillbaka lite Kiss för Lodi solbränd.
Ja, fy fan, han är solbränd. Ja. Året om.
Annars har man ju också, man har ju förlängt med Filip Sakpakidis, Douglas Bergqvist, Isak Jansson bland annat. Några ändå,
Lukas Hägg också, va?
Mm. Ja, precis. Några där som speciellt Sakpakidis och Isak Jansson som det finns en potential i, tycker jag. Douglas är mer rutinerad och en bra spelare. Tror att vi får se liksom att någon slår igenom, för det har man ju ändå så här lite saknat senaste åren.
Ja, exakt. Jag har väntat på att Filip Sakpakidis ska slå igenom. Han är ju, jag känner honom och hans familj väl, och är från liksom samma ort och samma förening som jag är från, Lindstals IF. Och han var ju, Filip var ju uppvaktad från halva Europas klubbar när han var 15-16. Han var jättenära på att skriva på för Ajax, där Mark Overmars liksom mejlade honom och hans familj sa, det är inte dags att du signar på det avtalet du har fått. Så han har ju verkligen varit så oerhört lovande och fortfarande är det, men det här sista har inte riktigt liksom fått ut. Jag vet att andra allsvenska klubbar, bland annat Norrköping, har tidigare varit intresserade av honom. Men vi tar honom så får vi honom att flyga. Så jag hoppas ju och tror att det kan börja hända saker där, och det måste börja hända saker nu om man ska ta nästa steg. Och framförallt hos Isak Jansson som är född 02, också uppvaktad liksom både av svenska och andra klubbar. Jag tror Rysen har pratat om det. Då kan han inte gå upp en massa nickdueller som man fick göra under Nanne Bergstrands spel, utan då måste de sätta honom i bättre lägen. Så det är intressant att se om Henke kan få igång Isak.
Ja, fan, det där är så att jag tänkte på i, så att kolla en Arsenal-match. Och sen bara, det var nu mot United. Och sen kollade jag efter, så bara, jag måste nästan spåra tillbaka och kolla. Så bara, varför är Lacazette i så här 12 olika nickdueller? Det känns helt så här, det ska han inte vara. Och då kände jag, så det är kul, jag ska kolla på det. Om Isak Jansson hamnar i någon Lacazette-läge.
Hur kommer det gå för Erik då?
Han har lite skadebekymmer just nu. Ljumskarna spelade hela hösten med trasiga ljumskar egentligen. Så det får han betala priset för nu. Men jag hoppas, han är ju en så här viktig lagspelare och ska gnugga på, och viktig för de yngre killarna. Så jag hoppas och tror att han får en startplats och bidra med ett tufft spel och lite mål på huvudet.
Mm. Precis, han får ta nickduellerna istället. Vilka annars ska vi lyfta i Kalmar spelarmässigt, tycker du?
Ja, men du var helt rätt inne på det med Isak Jansson då, som jag tror kan få ett genombrott. Nils Fröling har vi också, att kan han få vara frisk och hel och fin, så finns det en enorm höjd där. Det är väl de spelarna som sticker ut. Sen kommer det några killar underifrån som är 0-2 och 0-3, men de behöver nog lite tid på sig.
Vad händer med Isak Magnusson där? Gillar han honom?
Ja, han är sådär klassisk frejdig, men det är många spelare som är det. Men jag tycker att Isak, han blev utsett till årets småländska spelare nu. Jag vet inte hur konkurrens det var där, men av något svenskt radio, tror jag. Ja. Men han behöver bli bättre, tycker jag, på liksom slutprodukten. Han kommer fram till mycket lägen. Nu gjorde han i sig några mål, men kan han spetsa till det sista så kan han ta nästa steg, men då måste han göra det också. Lite som Aiesh i Göteborg, nu får jag se vad han som händer med honom, men det ser jävligt bra ut, kommer fram till mycket saker, men assisten och målen kan inte riktigt där som det borde kunna vara.
Mm. Ska vi ta, vi har ju en fråga på Fröling och med AIK sen, men vi kan ta det redan nu. Du sa ju en grej där, Kalmar säger en annan. Kan vi reda ut det? För du nämner i 352 att AIK har fått ett bud accepterat, och sen säger Kalmar att nej, det stämmer inte.
Ja, nej, men tillbaka till att så här, inside och att man vill ha en bra relation till Kalmar. Jag vet inte om det där blev, jag vet inte om jag ska inte säga att jag ångrar att jag outade det, men ja. När man sitter som ni vet i en sån här podd och vi var inne på att AIK behöver nog få in någon forward, så men det var ett bud på honom, hade jag fått någon info. Det var en annan kille som hade fått det infon också då, från att det var AIK. Så sen blir det märkligt när det kommer i skrift ut, när barometern då, som började sen var det Fotbollskanalen. Och det stärker kanske inte mina aktier att få en tjänst i närheten i Kalmar när sportchefen får gå ut och dementera massa saker. Men nej, vi får ju lyssna på Jörgen där som dementerar allting i dagsläget.
Som man vet att det stämmer då.
Men Fröling generellt, ska han vara kvar i Kalmar eller ska han ta nästa steg eller vad? Vi skiter i att han är liksom, vad tycker du rent spelmässigt?
Ja, men jag tycker att han bör ta nästa steg. Mm. Och sen tror inte jag det är fel att ta sig inom Sverige för en sån spelare i sådär 2-3 år och sen kliva ut utomlands, för att den potentialen har han. Sen behöver han vara frisk som alla spelare behöver. Han är bara skadedrabbad.
Ja, men precis. Vi träffade ju honom då när vi var på den här resan ner till Kalmar, och det kändes ju verkligen som att det var förra året han skulle explodera, men sen så var det ju 10 matcher till slut det bara blev för honom. Vilket lag tror han passar i då? För det har ju varit både Djurgården, AIK, Norrköping, Häcken har snackats om, Malmö året innan det. Ja, Hammarby är väl ändå inte har pratat om så.
Det enda han egentligen skulle heja på, som han fick dementera.
Ja, han har väl sagt att han hejar på det, sen har han tagit tillbaka det. Eller?
Ja, han tog ju tillbaka det hos oss.
Ah, okay.
Ja, nej, det stämmer inte.
Liksom. All right. Han vill ha alla dörrar öppna. Men han skulle nog passa in i ett 4-3-3 spelande lag och som är lite mer framåtlutat. Bayern absolut, kanske utgår från en kant och vika inåt, men också i lag som Malmö och Häcken. Sen är det ju en oerhört tuff konkurrens i Malmö, så det kanske inte heller är liksom rätt steg. Men de lag som spelar 4-3-3 och attackerar mycket och ha boll på offensiv plan, så han skulle passa. Han kan göra mycket saker på egen hand också.
Ja, då är det ju Hammarby, eftersom de ska börja med det. Och även Djurgården testar ju det.
Många från vänsterkanten.
Ja.
Ja, precis. Paulinho, vad händer med honom?
Paulinho, och sen tror jag även att David Akam som de plockar in nu på lån kommer utgå därifrån. Och sen förlängde de ju med Mikel Lado som vi fick se i träningsmatchen igår, som är det unga. Och alla har egenskapen att de gillar att vika in från vänsterkanten. Så att det kan vara tjockt. Men du var inne på Malmö, så vi hoppar till Malmö. Behöver de spetsa sin trupp eller joggar de igenom det i år igen?
Ja, men det kommer de att göra oavsett, tror jag. Om de spetsar lite till eller inte. Och det ska de. Nu har de ju verkligen chansen. De har chansen, tycker jag, i 4-5 år att verkligen koppla ett grepp om den ständiga guldplatsen. Men det är kul också med svensk fotboll. Därför jag gillar svensk fotboll mer än någonting annat. Några andra ligger att liksom det är oberäkneligt. Och Djurgården kan vinna något år och IFK i Norrköping kan vinna något år. Men spetsar de till ytterligare med någon forward som dunkar in de där 15 målen. För det har de kanske inte idag, utan de måste kliva fram och göra det. Så skulle de bli helt omöjliga. Men får de behålla Christiansen, de har Toivonen, då behöver de inte förstärka med så mycket mer.
Utifrån ett sportchefsperspektiv då, eftersom jag tänker att om jag hade varit i din roll, då hade jag ändå funderat kring Malmö. Så här, vad ska de plocka för spelare? För det känns som att de sitter i någon konstig sits där de, så här, ja, men de kan ta de bästa från Allsvenskan. Men de tar inte Selmani då, som ska vara bäst. Och han, eller lyckas övertala honom för att han är all fokus på liksom Hammarby. Och han kanske inte heller riktigt är den som är redo att konkurrera när Malmö ska ut i Europa. När de ska liksom slå sig igenom med ett gruppspel och inte den nivån som är Isak Kiese Dahlin till exempel. Men hur ser du på det då? Vad ska de plocka någonstans?
Nej, men jag hade gärna hade jag varit sportchef i Malmö, så hade jag nog gått på Astrid Selmani. Men som du säger,
de var ju där och hög, ska vi säga.
Ja, det var det. Men han ville hellre till Bayern. Nej, men det är svårt det där. Ska de plocka från någon annan hylla, som man brukar säga, så måste de ju upp med en hel del pengar. Sen har de ju pengar. Sen har de varit ändå ganska försiktiga med det. De vill inte slänga iväg för mycket pengar. Svårt att svara på den här frågan, jäkligt svårt. Men någonstans typ Isak Kiese Thelin-hållet för att just kunna ha en höjd i ett Europaspel tror jag att man behöver gå på. Men vad hittar du de spelarna nu? Jag vet faktiskt inte.
Ja. Mm. Men de kanske gör som Bosse Andersson berättade, att man sitter nu med is i magen, man väntar in fönstret som stänger, det är kanske klubbar som behöver spara pengar, och så lånar de ut några av sina spelare till då Skandinavien till exempel. Och då kanske man kan få riktigt bra kvalitet för en lägre kostnad. Men då blir du på lån igen. Men det är kanske det man behöver göra i det här fallet.
Ja, det känns så. Och jag vet inte om det var det de försökte göra med Malmö, försökte göra med Gyökeres kanske. Ja. Så det kan ju vara en strategi. Sen blir det en väldigt kortsiktig strategi. Men då kanske man kan få impact i ett kval eller under en säsong.
För de ska ju ändå... Alltså se sig själva som liksom Skandinaviens största förening och så här. Men de är ju inte på Köpenhamns nivå när det kommer liksom till vad de köper, hur dyrt de köper spelare till exempel. Mm. Där är det ju vanligt att de slänger upp kanske 2 miljoner euro för en mittback eller en anfallare eller någonting sådär. Så det vore intressant att se, tycker jag, om Malmö skulle värva för den pengen. Vad är det för typ av spelare då? För det har de inte riktigt gjort än.
Nej, precis. Och det är väl kanske lite märkligt när de har den här kassakistan. Sen som sagt vill de ju göra smarta investeringar. Men kollar man på deras kollega i Norrköping som liksom lägger de pengarna, som det sägs, på Sead Haksabanovic. Ja. Mm. Det kanske Malmö skulle på sikt må bra av att göra också. Mm. Och sen då kanske i rätt ålder också, så att de kan få en kickback och sälja dem vidare för dubbla pengen kanske.
Ja. Mm. Men typ ta Norge eller Danmark, några av deras bästa spelare, får de ju också liksom artistskatten. Mm. Lite som de har jobbat med Jo Ingberget och sådär. Eller Wolf Eikrem. Mm. Tror jag hade varit bra.
Mm. Vad ser du i analys i, vad är JDT:s spel liksom med Malmö? Det vart lite rakare i alla fall. Det kunde ju vi med otränat öga se.
Ja.
Vad såg du mer?
Nej, men man ser ju att de vill få in bollen mycket i det vi kallar spelet av två, alltså framför motståndarnas backlinje och in på Anders Christiansen eller Toivonen mycket, som därifrån ska sätta igenom bollar då i sista ytan också. Så de söker ju väldigt mycket det spelet, och de vill ju attackerande ytterbackar som liksom överbelastar och sådär. Sen... jag tycker de är bra på att länka ihop spelet med en sån klassisk nummer 10, om det är Ola Toivonen eller om det är Anders Christiansen, så det är väl det. Plus lång inkast också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är ju ändå, jag tycker det är kul, för de har olika vapen liksom att ta till.
Det ena är bara att det är så otroligt för oss att titta på, så blir det så väldigt tydligt just det långa inkastet.
Men jag älskar ju den. Jag älskar ju när Knudsen går upp och kastar ett långt inkast. För det är inte bara det heller med Malmö. Nej. Och sen så har de Erik Larsson på andra kanten som kan göra sin grej. De har verkligen spets på positionerna som gör att de kan avgöra fotbollsmatcher. Men sen så vi snackade med Alexander Axén här, jag tror innan jul. Han sa ju det, tar man bort AC Anders Christiansen nu där, då vinner inte de guld.
Ja. Hör vad han säger, men jag tror ju det ändå, för då de har så mycket kvalitet. Sen är AC, han är väl kanske ligans MVP, alltså med den kvaliteten han har. Men visst, tar man bort Anel Ahmedhodžić också, för tillbaka till det som Filip sa, med vilket spel de har. Mm. Mycket börjar ju från hans högerfot där han trär in de här bollarna. Så försvinner han, vem ska då göra de här, det första uppspelet? Så det får vi väl se hur de löser det, och vem som kommer in då.
Gör hans uppspelfot och glidtacklingar att han är redo för Serie A? Gör det ändå.
Jag ska ödmjukt säga att jag är dålig på Serie A för tillfället och internationell fotboll. Men det han visar här och den höjden av sitt spel, så tror jag att han kommer passa utmärkt in i en sån liga också.
AIK då? Nu har de ju fått in cash efter försäljningen av Paulus Abraham till Groningen. Vad tror du att man kommer plocka in?
Nej, men de måste plocka in någonting på forwardsidan. Något spetsigt, för jag tror inte man kan lita på att Radulovic eller Goitom ska leverera på över en hel säsong. Och framförallt vet man inte alls vad man har Radulovic. Så en vass forward, men som Henrik var inne på, vad hittar man det? Jag vet faktiskt inte om de inte har gått på Nils Fröling nu. Men jag såg ju dem mot Vasalund och Toska med 0-2 i förra helgen. Och man behöver inte dra för stora växlar, men det ser trögt ut. Och Bartos sägs vara duktig på att bygga ett offensivt spel, men just nu har han nog inte spelarna för att bygga ett offensivt spel. Och man har ingen aning om vad man har Nabil Bahoui heller.
Ja. Och då kanske det blir att man måste plocka in ännu fler.
Ja, och då ska man bygga typ ett nytt lag och spelsätt. Och sådär. Så då, jag tror att det kan bli... De har jättebra kvalitet fortfarande, Sebastian Larsson kommer leverera, men räcker det? Nej, jag är tveksam.
Vad har du på Bartos Jelak då? Vad kan de ha honom?
Han har jobbat ute i mina trakter i Norrot med IK Frej och gjort ett väldigt fint jobb där. Men IK Frej heter
Stockholms talang. Fotbollsförening.
Ja. Sån överkryssad geting på hela det arbetet kring. Jag orkar knappt gå in där. Jag har inte pratat om det lite innan. Man blir matt som Hammarby-supporter.
Ja, just det. Ja, precis.
Jag håller med. Klimar hela Stockholm.
Ja, den är intressant. Men många, när man rör sig i fotbollskretsar och på förbund och sådär, i och med att han jobbar som på U21-sidan med roller, att alla pratar gott om honom, och Peter Wettergren som jag springer på ibland pratar gott om honom. Alltså han är duktig i teorin och duktig på att få ut saker, säger de. Sen ska han lyckas med det i en storklubb. Det är inte lätt, men det är enklare att lyckas med det i en klubb som IK Frej, kanske med mindre medel och inga supportrar som bryr sig. Men nu får han tid att bygga upp någonting i AIK. Jag vet inte. Men många pratar gott om honom.
Ja. Mm. Det känns som att AIK ändå kommer vara bra fram till sommaren minst, med tanke på att Lustig och Seb Larsson, de ska vara riktigt bra till EM här också. De kommer driva det där hårt, och sen så hoppas de också, tror jag, mycket på att få det, att få ut det där av honom, för det fick man inte se förra året.
Nej, det är väl en av mina personliga favoritspelare när han var i Allsvenskan senast, och får den höjden på spelet. Så visst, får de igång de spelarna, men de behöver ju ha någon som gör de där målen, och Goitom börjar inte göra mål förrän hans eventuella kontrakt skulle förlängas där under hösten. Så, ja.
Som alltid en höstspelare. Men det pekar ju om inte annat mot AIK, i och med att det flest matcher är viktade åt höstsäsongen.
Ja,
kanske bra för Goitom.
Hur bra koll har du? Du pratade lite om deras ungdomssida, att de är duktiga på att slussa upp de unga. Nu har ju ändå kommit in Erik Ring också bland annat, som man fick se förra året. Strandegård fick man ju också se, men kanske inte var så bra som man trodde då direkt. Sen är ett AIK visserligen med Norlings Atalanta idé.
Som han är skadad också.
Ja, det var kanske inte det bästa. Men hur ser du på de unga där?
Nej, men precis. Och vissa av de unga, i synnerhet kanske Strandegård, fick kanske lite för mycket speltid också, när han inte kanske skulle ha fått så mycket speltid. De är duktiga på att ta fram de här unga. De har väl lagt fram en tydlig strategi sedan ett gäng år tillbaka då, från U till A, vilket jag tycker de är bra på. De gjorde en bra rekrytering i Paulus Abraham från BP som ung, och sen skeppar de vidare honom och cashar in. De har bra verksamhet på ungdomssidan, duktiga tränare där, som en bra miljö att utvecklas i. Sen så gäller det att ta det sista steget, och det är jag osäker på om Ring kan göra. Däremot visade Karl att han verkligen kunde göra det.
Ja.
Så det kommer ett par till. Yassin som är 0-3 på det centrala mittfältet i AIK, har också en höjd i sitt spel och potential. Men det där sista steget in i elitfotboll.
Robin Tihi då? Snackar ju som att han ville gå till Norrköping Men att Rickard Norling får inte värva från AIK.
Ja, just att det var en klausul inskriven där. Jag läste det, eller hörde det. Ja. Men han kallas ju av mina tränarkollegor i IFK Sockson som har mött honom alla år, sedan 02-kullen. Ja, men han är facit, säger de. Han är facit, så han har alltid varit oerhört dedikerad och gjort allting rätt och sådär på ungdomsnivå. Sen ska han in och göra det på allsvensk nivå. Och det gjorde han ju i början, och det kanske gick för bra för honom i början. Han nickade in i premiären mot Örebro och sådär. Och nu trodde man nästa storback. Och sen går det åt helvete för AIK och det blir massor turbulent och blir ny tränare som vill sätta sin prägel på det. Så jag är osäker på lite vad man har råd med tid. Det är väl lite upp till bevis också om han tar klivet in på riktigt nu.
Och så tappar man ju Ben Lam in till J Södra här också.
Fan vad nice att kallas facit. Drömsmeknamnet. Det är det alla vill ha.
Men hur bra är Samuel Brolin?
Jag sa det också till Filip innan vi satt igång här, att nu blir jag med min målvaktstränare från IFK Sockson, för han jobbar ju som målvaktstränare hos oss, Samuel Brolin. Så känner jag honom privat så och sådär.
Fan vad bra han var på surra. Vi hade honom i Patreon här också. Jävla bra på att snacka.
Men han är en fin kille, jättefin kille. Och jag trodde väl någonstans att nu är han redo för att liksom ta första tröjan i AIK. Sen pratade jag om honom och han förklarade hur de tänkte. Och då lät det bra att gå på lån och kanske då få första tröjan i Mjällbjörn. Jävligt lugn miljö och på listlandet. Han kan komma bort från Stockholm lite grann och utvecklas den biten. Så han är jättebra. Och han är väl den enda målvakten i hela världen som har hållit nollan i Gothia Cup för oss, som han gjorde när de vann. Han släppte inte in ett enda mål där på sju manna. Han täckte hela målet.
Vann 2-0-2 då också.
Ja, han var så lång och stor. Vi har det fotot i klubblokalen när de vinner där. Och killarna, de är ju typ 10-11 år och de är ju till midjan på honom. Men han är bra, han har bra fötter, vilket han visade i Akropolis. Liksom bra fötter, både bra på linjen och bra på ut ta bollar. Så jag tror ju att det kan vara en nästa liksom stor målvakt.
Ja, verkligen. Vi pratade om just den innan, hur AIKs målvaktsutveckling har varit från Karlgren till Linnér till Samuel Brolin. Att det har blivit lite bättre. De har blivit lite längre hela tiden. Och att man på något sätt ser Samuel Brolin som den som kommer vara bäst av dem.
Ja.
Alltså jag tror att han tar det längsta klivet. Alltså jag tror att han kommer kunna ta ett kliv som är förbi liksom bänken i Bielefeldt.
Ja, det tror hoppas jag också. Som sagt, då kickar det tillbaka pengar till Sockson också.
Helt rätt.
Norrköping då. Och då gör vi direkt AIK-kopplingen med Norling in där. Din känsla kring det?
Det beror på lite grann vilket spel Norling väljer att spela. Men jag tror, och han kanske till och med sagt det, att det kommer bli mer back to basic. Och jag tror det är bra, för jag tror att Norrköping behöver liksom bygga någon form av ny trygghet och ett nytt lag, i och med att de har tappat så otroligt mycket spelare. Den är ju Norling superrutinerad och han vet nog vad han gör när han väl bestämmer sig för att göra det rätta kanske med Norrköping. Men jag tror att de kommer få liksom en tuffare säsong i och med att de har tappat så mycket spelare och det är så mycket turbulens runt klubben. Men stabilt lag på över halvan borde de klara, för de har så mycket pengar att investera i spelare. Ja.
Sådär. Behöver ju inte alltid vara negativt truppmässigt, tror jag. Man kan också svetsa samman. Jag tror att det är Birro som alltid drar det är klart det är Birro, men han drar väl alltid lansen för Italien och guldet och där, att man inte hade vunnit om det inte hade varit i kaoset som var innan med Kutsopoli och allt det där. Det ska bli intressant att följa hur han kommer jobba med det. Men sen så det jag tycker om de saknar där, det är väl alltså riktigt bra mittbackar. Förutom Kastegren då, såklart, som hänger här på väggen. Men han är rätt ensam. Det är liksom en ung islänning också. Som den här Marco Lund, som man inte riktigt vet om han kommer nu eller till sommaren. Linus Wahlqvist, är han en bra i en treback liksom?
Nej, men jag håller med dig att det är vanskligt att... Lag som går bra, de har ju en stark centrallinje, och det var mycket, tycker jag, därför att Djurgården kunde vinna SM-guldet, för att deras mittbackspar tillsammans med två centrala fältare var så bra på att avstyra målchanser och det var stabilt. Det är väl därför inte Bayern har lyckats, de var gjorde en hyfsad säsong 2019, men att det sista, att de inte är så stabila där bak. Så det är väl klart att de behöver få in någonting där som kan stärka upp det, framförallt då när toppmålskytten Lauritsen som mittback lämnat. Att det finns ett hål att fylla där.
Ja, men också Dagerstål som har varit någon liksom, han har varit i klubben för evigt liksom.
Han har tagit han för givet nästan.
Ja. Ja, jag glömde nästan bort honom tyvärr nu.
Ja, ja, och nu är ni Kimki.
Ja, jag måste lägga in också att jag såg att Simon Tern ska gå till det här Botten Plovdiv i Bulgarien som har blivit Lecces 2.0. De har ju velat haft alla spelare i hela allsvenskan.
Astrobin Valentic klubb.
Exakt. Ja. Så det är kul att det har Lecce och Botten Plovdiv. Det är de två lagen som har kollat på allsvenskan i år.
Men var det mer som gick dit svensk?
Det är Jesper Janssons son.
Och, ja, han där.
Det var Kevin Hög Jansson. Det kommer landa oss dig, Filip, snart. Vi snackar vidare och pratar om Göteborg. Håkan Mild är tillbaka. Går rakt in och tillsammans med Pontus Farnerud då och tackar nej till Gustav Svensson. Det tycker jag är fel. För han är ju liksom, han är ju landslag. Och det spelar ingen roll vad man har där tidigare. Du tackar inte nej till en landslagsspelare?
Nej, jag håller med. Han, om det nu stämmer tycker jag den är jättemärklig.
Ja. Båda har ju sagt det i tidningarna.
Ja. Ja. Nej, men det är jättemärklig i och med att de vill, vad det verkar, vill få pengar för Al-Hassan Yusuf som är på liknande position även om de är olika spelartyper. Så jättemärkligt. Men de verkar ju plats för alla andra gamla föredettingar. Så ja, den är märklig tycker jag.
Vad tror du annars om Håkan Mild intåg i klubben?
Jag gillar ju bara Håkan Mild från, jag tänkte säga från VM94, var inte han bommade straffen. Nej. Men från liksom, han är bra att höra på radio när han pratar fotboll och sådär. Och enorm erfarenhet. Så jag tror att han liksom, han vet nog vad som krävs för att försöka styra upp saker och ting. Och det tror jag Max Markusson också visste i sin roll. Men att det är oerhört svårt att driva en fotbollsklubb och det är oerhört komplext. Vilket det verkligen syns på IFK Göteborgs liksom senaste åren. Men han är nog rätt gubbe för jobbet i och med att han är så oerhört rutinerad.
Behöver de inte egentligen en kommunikatör nu som kan ta bort den här spretiga bilden? Mm. Som egentligen bara så här, det här är IFK Göteborg nu. För att jag kan inte säga vad det är. Jag tror inte många andra kan göra det heller. Och det man hör när man pratar om, det är just att det är en spretig bild liksom.
Ja, någon form av liksom famlande i mörkret efter någon identitet. Den identiteten som jag tror föreningen försökte bygga upp med Pojas och Markussons liksom intåg i klubben. Och just nu är det, precis som du säger för mig, min del också, att det är smetigt och spretigt. Och jag vet inte vad de vill och inte vad de har för ambitioner och målsättningar och sådär. Så en vass kommunikatör kanske de kan anställa.
Men annars då liksom truppmässigt, så kollar man bara på truppen och man kollar på sidor som fotbollstransfers och liknande, så värderas ju truppen väldigt högt. Och det är för att de har mycket rutin och sådär och en del talang. Tror de får ihop det?
Ja, både ja och nej. Värmblom har väl, han har ingenting att bevisa som fotbollsspelare, en fantastisk karriär, men hur bra är han? Kan Jakob Johansson, som jag tycker har varit en jättebra fotbollsspelare också, kan han komma tillbaka till en hyfsad nivå? Bjäsmyr, alltså det är ju killar som är i min ålder och äldre än det. Jag vet inte riktigt vilken nivå de håller. Får de in Marcus Berg som kan vara grym? Vänta, du ser, jag har ingen aning. Nej. Jag vet inte.
Man tittar ju på truppen bara spelare för spelare, och det är svårt att inte sätta ett litet frågetecken efter nästan alla. Alltså det är ingen som känns så här, ja men det är Paka, ja men det blir skadefrågetecknet, han jobbar rehab, Hossam Aiesh, superfrågetecken. Och det är de här spelarna som ska vara utanför den här återvändar liksom gamling-delen. Och sen blir det Al-Hassan Yusuf, ja, men han är ju jätteutropstecken. Men varför har de inte sålt honom då? Alltså det måste ha funnits lägen. Och då blir det ett frågetecken kring sportchefssidan kring honom. Och sen går man vidare och vidare, och sen så här Karashvili, just det, han har också varit ett utropstecken. Men han har också förflyttat sig ett frågetecken på grund av skador. Robin Söder, ja men det är någonstans mitt emellan. Och det är väl det som bygger någon så här spretighet, känner jag i alla fall. Att man inte tittar och känner, det där är vad Göteborg behöver, här är perfekt liksom.
Ja, kan Sigtorsson bli det utropstecken?
Ja, det är samma där. Alltså där har man liksom värvat in ett frågetecken redan från start.
Men så att det är mycket som ja, det är absolut.
Förutom Kalle Johansson, ja, superutropstecken.
Fan vad bra. Ja, men han är fin.
Ja. Men det absolut viktigaste, det är ju att ha Robin Söder frisk. Har man honom frisk i år, så kommer han göra 10-15 mål. Mm. Inget snack, tror jag. Och han är, om man går tillbaka till 09, han var ju med där och haltade runt när han hade gjort en, han skadade ju sen av matcherna. Ja. Men han var ju en av liksom de största talangerna vi hade. Ja. Och liksom inte har fått den karriären. Men var det 2018 han tog fart? Ja, eller 2019 han tog fart? 2019.
Fint år, 2019.
Ja, han tog fart igen och visade hur jäkla bra han är. För det är ju en topp allsvensk anfallare, tycker jag.
För den som sitter och skriker hemma nu, så kan jag säga att det är Pa Konate som
Rosenborg var ikan till.
Och att de vill ha, vi har velat haft Rashidi som valde en annan. De har, vi har velat haft Jonathan Ring. Och det finns säkert fler där.
Snyggt.
Det gör det. Rolle då? Vad vill han spela för fotboll, tror du?
Utropstecken, eller frågetecken, utropstecken igen.
Nej, men jag känner ju Bobby Friberg där Kruse lite grann från 352 och vad han berättade. Och sen är det länge sedan han hade honom i Gais förvisso, men det är liksom prio defensiven, den gamla skolan, trygga fotbollen ska prioriteras så att vi inte ska in så mycket målchanser. Och det är ju också någon skiftning från det IFK Göteborg som var för några år sedan, eller som Poja ville bygga. Så jag tror vi kommer att se att det är så klassiskt två block, alltså backlinjen och ett mittfält som är jävligt tajta och så inte tråkiga, men så, som börjar rätt ände. Och sen får väl Söder vara frisk med sin smartness, för det var han, som du var inne på Henrik, att 2019, det var han som öppnade upp löp och då fick liksom Paka ytor, då fick Karasvili ytor. Men ett ganska tryggt IFK Göteborg tror vi kommer att se under Rolles nu när han får en hel försäsong att bygga någonting också.
Synd att han då inte har en liksom en åtta manna backlinje.
Det hade varit någonting.
Alltså han har, nej men alltså, jag menar spelare som finns att tillgå i truppen. Ja. Han har en Tollinsson som lämnar i sommar. Sen är det ju liksom en 5-6 spelare kvar bara. Ja.
Där Gracia gick väl också någonstans.
Ja, och sen Kallisir. Så nu är det ju inte så mycket kvar där. Nej. Dessutom ganska ung om man räknar bort Bjärsmyr.
Ja.
Ska vi ta oss till Djurgården?
Ja, absolut. Och Kim och Tolle hade ju ett förra år, de slutade fyra, följer upp det efter guldet 2019, men börjar bli kritiserade för sin ledarstil som de flesta vet, och det briserade väl i de här bomberna. Kevin Walker och Astrid Ajdarevic, båda lämnar föreningen. Senaste veckan har varit extremt hård kritiserad kring Kim Bergstrands uttalande om 30-40-tals Tyskland i en intervju i Aftonbladet, och min känsla blir någonstans att Kim kanske framförallt, som nu har blivit hårdast kritiserad efter, men att det här tränarparet någonstans måste komma med ett guld, eller i alla fall en riktigt slagkraftig sportslig säsong för att kunna vara kvar i Djurgården i och med att deras kontrakt går ut i år. Är det någonting som du delar?
Ja, men det delar jag. Vi pratade lite innan sändning här just kring den biten, och jag tror du är rätt på det, för att ja, det är klart att det skadar Kims rykte ganska ordentligt på kort sikt och kanske på lång sikt också. De sägningarna han har, de sakerna han refererar till. Men också att supportrar inte kanske har det här tålamodet att ett guld är grymt, men nu måste det leverera igen. Ja, absolut. Och jag tror att dagens Djurgården är sämre än förra årets Djurgården. Det är ganska mycket de spelarna som kom in måste bevisa eller måste göra för att då fylla Karlström och Ulvestads roller, tänker jag främst. För det var det som jag sa tidigare som var en stor del av att de tog guldet. Liksom det centrala mittfältet som funkade. Och nu är det mer, upplever jag, mer så här snidare, sköna spelare centralt med Elias Andersson som är jättefin bollspelare. Men kan han käka upp ett mittfält så att nej, det kanske han inte kan. Kan Kylle göra det? Ja, han har väl en annan typ av spelare också. Så jag tror att fallhöjden är ganska stor för Tolle och Kim nu också. Nu ser, det är nog ganska billigt att göra sig av med tränarna under sommaren om man skulle ligga, inte risa till, men ligga på sämre placering. Sen är jag alltid ganska emot att man ska sparka tränare, men då kan jag låta dem löpa ut avtalen sen efter. Så.
Vad tror du om att ändras som de gör nu då med att spela 4-3-3 som de gjorde mot Akropolis här?
Ja, så inte den matchen, men de är svårt att säga. Men det de har saknat oavsett spelstil, det är liksom det djupledshotet. Det är Chilufy, heter han Chilufa, som jag någonstans har trott att nu kommer det släppa, nu kommer det släppa. Han har ju djupledshotet, men det gör ju inte då han blir skadad och sådär. Men de behöver nog bygga om spelsättet lite grann och få en bättre träff än vad de fick föregående år med de spelartyperna de hade.
För den som inte lika liksom, taktiskt kunnig som dig, vad är den stora skillnaden bara i ren formation, hur man tänker 4-2-3-1 kontra 4-3-3 som då Djurgården skulle kunna byta till? Vad är de stora skillnaderna om man bara kollar formationen?
Man kan ju säkert gå in det jättedjupt och kolla på varje spelares roll och sådär och verkligen nörda ner sig. Men det är väl kanske lite grann som vi var inne på med Hammarby då, att hur man balanserar ett mittfält, att man kanske stanna med två centrala mittfältare på ett annat sätt, eller man kanske skjuter fram en mittfältare på ett annat sätt. Och främst märker man ju det i försvarsspel skulle jag säga, för då blir det mer tydligt när man står tillsammans och flyttar. Jag tycker det är så svårt att sätta en etikett på ett anfallsspel, för där blir det mer rörligt och flexibelt. Så jag tror inte jag har något bra svar på den frågan, så jag får hitta något ritblock i så fall och får börja filma det kanske.
På tal om Bosse som du snackade om tidigare, så har han ju haft en jäkla silly season där han har plockat in väldigt många spelare. Isak Hien, Hjalmar Ekdal, Kornic, Wallenborg, vad har vi mer? Du sa Schüller, Elias Andersson, nu senast Albion Ademi också från Mariehamn. Hur ser du på de som har kommit in?
Ja, men jag hoppas ju för Djurgårdens del och för Bosses del att man har gjort liksom läxan ordentligt och att de vet exakt vad de får in och kanske exakt vilka spelare de på kort sikt kommer få ut någonting av och passa in i Kim och Tolles spel eller Djurgårdens spel. Men på förhand så känns det som att det är lite spretigt och det är en del chansningar. Jag tror att Wallenborg kan på sikt bli bra med att han kan liksom få tufft i början ta sig in i allsvensk fotboll. Hien från liksom ettan Vasalund som nu har gått upp superutan. Det är många som är det här frågetecknet på framför men som kanske kan växa ut och bli utrotsäker. Men jag vet inte riktigt vad jag har i Djurgården just nu med de nyförvärven.
Wallenborg känns som en tydlig bänk och att Tjeck ska spela.
Ja.
Det tror jag. Och sen Hien är väl den som de har internt hyllat mest under försäsongen. Det är synd att han drog baksidan här. Men där är ju också så här, man såg ju direkt 1-0 mål mot Akropolis. Då sätter han ju upp den där passningen som skär liksom genom lagdelar. Sen hade han några där som han slog bort och sådär också. Men att han hela tiden vågade göra den.
Ja.
Och att han har att han är så stor, han är typ 1,90 gammal forward, väldigt atletisk. Så att det finns en enorm potential där. Ja.
Hur gammal är han nu?
Han är 21 tror jag, eller något sånt där.
Men bra ålder också.
Ja, så att det snackas om honom är att han kanske kommer vara nästan för bra för att kunna peta till slut. Lite som Danielsson i början. Att han fick inte chansen under öskan. Trots att han var liksom, han gjorde 1-0 målet, nickade in mot Östersund i någon premiär. Då på tal om Gunnarsson som hänger bakom dig där. Han berättade ju det att så här, han blev ju petad trots att han gjorde supermatcher i början. Men sen så gick han inte och petade till slut och då fick han spela. Så. Sen är ju Danielsson på en allsvensk nivå och Hien är på en division 1-nivå. Så det går inte riktigt att jämföra. Men lite så pratas det i alla fall. Elfsborg då, vi har ju hyllat dem senaste året och Jimmy Tillin fick den där tiden liksom från den gode Andreasson. Nu har man dock sålt iväg Kaib, Sivert Helny Nilsen, Gustav Henriksson och bygger mer liksom ekonomi för att vara kvar i toppen, känns som, mer än att de ska vinna nästa år.
Jag tror de vet var de befinner sig på den här klassiska näringskedjan, att de kan nog inte hota de bästa lagen, eller framförallt de Malmö tänker jag på. Och jag tror att Elfsborg får ett tuffare år 2021 än vad de hade 2020. De fick träff på mycket saker och Thelin har fått tid att göra sin grej, vilket vi såg förra året. Och sen fick träff på Jesper Karlsson som gjorde en grym säsong. Det är ett stort hål även om han drog under föregående säsong. Kan han också fylla det hålet? Jag tror inte riktigt det är på samma nivå. Men framförallt, det största tappet tror jag är Nilsen. Även om han bara var så kort tid så man får berättat för sig liksom, eller läsa vad Thelin säger, att det är en sån oerhört viktig ledare både på och utanför planen. Och det blir nog ett hål att fylla där. Så att de ska hota om något guld, det tror jag inte, men liksom Europaplatserna absolut, men de har ganska mycket saker de behöver lösa i form av på det centrala mittfältet med Nilsen Stapp och sen vem som ska göra målen. Kan Frick fortsätta göra straffmål eller behöver man ha mer som gör mål liksom?
Vad är din bild av Jimmy Tillin då som tränare?
Ja, men lite på tal om att dela med sig av saker och sånt där. Han har upplevt honom som lite hemlig. Jag tror han var med hos Olof Lund för många år sedan där jag var liksom en nyfiken fotbollskille. Och där, han liksom broderade inte ut sina svar utan mer ville ville hålla på mycket saker upplevde jag det. Jag tror att det är en väldigt duktig teoretiker som vet hur han vill ha det. Sen har han nog haft svårt i hjälp på att få ut det och vara lite för mycket tror jag, åt det possession-inriktade hållet som han tog med från J Södra. Det han adderar till sitt lag och sitt spel, det är ett omställningsspel och en jävla aggressivitet. Mm. Skicklig alltså, tränare som jag är glad fick den tiden som ja, bevisligen behövdes. Det är ju inte alla som får det. Hade han fått det i någon av storklubbarna i storstäderna eller i Stockholm? Nej, kanske han inte hade fått.
Det var ju intressant att prata med honom om så här, var det han som scoutade och tog in Okumo och såg att här, ja, men du är den som ska skicka de här långbollarna som, för det är ju kanske Okumos minst, det man pratar minst om att han är duktig på. Man pratar ju ofta att han är stor och atletisk och en bra försvarare, men han är ju en jäkel på att sätta de där omställningarna också.
Ja, och jag är lite förvånad att han inte har blivit köpt med tanke på hur skicklig han är, som du säger, både i liksom det defensiva spelet, det är kraftspaketer och snabbheter, men också en bra uppspelsfot. Men jag har hört att de har någon supergubbe i kulisserna Elfsborg som hjälper till med olika scouting-rapporter och analyser och sånt där. Jag har inte fått tag i namnet ännu, men sådär som jag tror att hjälper Tellin i hans jobb rätt mycket.
Ja, för de var härligt, någon riktigt doldis.
Ja, de hämtade väl honom från serien under MLS, va?
Ja, Monarchs. Real Monarchs eller något sånt där kanske.
Ja, ja, det är ju såhär, det är en sjuk scouting ändå. Ja, alltså, serien under MLS. Liksom. Vem kollar där?
22-årig bra kenyan. Ja. Som är otrolig.
Men är det ändå topp tre eller faller de tillbaka?
Ja, men jag tror att de riskerar att falla tillbaka lite grann. Och säg topp fem, så femma eller tre.
Det blir farsan glad kan jag säga.
Fick en också en tokträff på Tim Rönning tycker jag.
Ja, han kom väl lite från ingenstans tyckte jag. Jag hade inte så bra koll på honom och han gjorde ju en bra säsong.
Ja, verkligen.
Vi tar oss till Häcken där Alm kör på. Nu har han en ny kamrat i Martin Eriksson som får ta ett kliv fram från ASS till att vara den som är sportchef. Sonny finns ju kvar som rådgivare enligt hemsidan har jag sett.
Får jag kasta in en snabb fråga? Är det något du skulle kunna tänka dig?
Jag
gå bredvid någon?
Ja, jag tänkte nästan avbryta Henrik där. Just kring den saken, det tycker jag är svinbra om klubbarna kan göra så och välja att göra så. Dels kunna avlasta sportchef med tråkiga adminuppgifter, men också se och lära och verkligen vara inne. Istället för att satsa på en truppspelare spelar 20, ja, men anställ den här killen eller tjejen att gå bakom. Så det tror jag är en styrka, att kunna ha två som Kneten och Fanrud försökt jobba. Det blev bara kort tid som Kent Andersson och Pontus gjorde det. Men det tycker jag också att AIK verkar ha gjort bra med Westerholm som har jobbat där 100 år sedan. Jurelius som har gått bakom. Så det är absolut ett sätt att bygga organisation som jag gillar.
Och det är kanske det bästa, det som jag tror Göteborg gick bort sig, att de skulle vara på samma nivå.
Ja.
Alltså att det är tydligt att så här, du är just nu under, men liksom ta steg så blir du den som jag är just nu. Alltså att det någonstans finns en hierarkisk linje, vem lär av vem, vem avlastar vem, vad är det för frågor vi har hand om, så att man får de här hundåren någonstans som sportchef.
Och det är ju så oerhört sårbart som organisation, eller det är man väl i många organisationer på utsatta roller så, men om någon sportchef, nu blir man kanske inte värvar så ofta, men om någon sportchef försvinner av någon anledning så blir det ett otroligt hål där. Men har du då någon person som lätt och snabbt kan steppa in där eller i skiften mellan säsonger, så tror jag att du kan liksom få effekt av det.
För här har de ändå haft, de har haft samma tränare ganska länge. Sån har ju varit där sedan Hedenhös och Martin Eriksson har gått bredvid. Det känns som att de har ju haft alla förutsättningar för att bygga långsiktighet, bygga en trupp, haft en strategi. De la ju till och med fram till en så här femårsplan. Vi ska gå vinna guld om fem år för några år sedan. Sen har de ju tagit kuppen och sådär och gjort det bra. Men vad är din take på Häcken liksom? Är det nu när de får hem Jeremejeff de verkligen kan ta ett guld, eller vad tänker du där? Och Martin Olsson ska minna också, fan, en av Sveriges bästa vänsterbackar. Liksom.
Ja, precis. Jag säger ju, jag är alltid tråkig att säga att Malmö kommer vinna oavsett. Ja. Men jag tycker att jag tycker att Häcken har gjort kanske det bästa, ett av de bästa fönstren. Men just som du säger, få in Jeremejeff som vet vad som krävs i Allsvenskan, och det är en så här kort startsträck i och med att han har bott och spelat i klubben tidigare. Plus att de får in med Martin Olsson, tycker jag, en riktigt, riktigt bra värvning om han kan få fart på det och vara frisk. Kan både spela mittback och vänsterback och liksom ha hand om hela kanten. Så de gör, jag tycker de gör mycket rätt. Och sen så att om de kan hota hela vägen eller toppen, det är väl osäker på. Men sen gillar jag Erik Friberg och liksom den centrallinjen som finns. Rasmus Lindgren, han, kan, han är ju 84 tror jag, 37, men lätt i kroppen och spela, alltså de är bra och har jobbat liksom bra länge, tycker jag. Jag tycker allmänt spännande och duktig tränare, så hade inte Malmö varit så bra så kanske de hade kunnat vinna.
Men förra året så släppte de in minst mål av alla lag. Nu i år då, nu sålde man inte Irene Dust på grund av en höftskada där Toulouse-läkaren sa att du måste opereras. Så vi får ju se där vad som händer med Irene Dust. Han har kontrakt hela året ut. Blir han frisk och sen spelar året? Alltså då har, de har många, många spännande liksom spelare som också kan ta nästa kliv. Ja. Ali Youssef, Wålemark, Leo Bengtsson framförallt. Alltså det är den
jäkla arsenal. Så ska Benny Traoré vara någon jävla superstar också.
Ja, nej, men det är, jag, alltså, jag kommer sätta Häcken högt alltså. Tvåa minst.
Två minst?
Ja, men alltså,
det har inte många platser kvar.
Nej, men det är liksom,
jag gillar det, där är en ordgradering.
Nej, men alltså det är, jag tror
de kommer vara hela, att de kommer tvåa.
Nej, men jag tror att de kommer vara mer utmana Malmö typ in i sista omgångarna nästan.
Ja. Alltså, det vore skitkul hon kunde göra.
Och sen, och då, de kommer få ordning på målvaktsposten. Nu är det ju liksom Abrahamsson kommer ju komma tillbaka till i alla fall minst sommaren, känns som, för då har han varit borta ett år från sin korsbandsskada och sånt där. Dahlberg är ju liksom under rehab nu, men han har ju kontrakt fram till sommaren.
Källqvist finns som backup om det skulle krisa.
Han har sagt nej. Med foten där.
Men ringer de en extra gång, då kommer han.
Nej, men han är ju målvaktstränare.
Ja, så men då drar han på sig.
Ja. Ja, men så jag har dem högt ändå. Kul att du nämnde att du lyssnade på Daniel Bäckström när han var här. Vad är din syn på honom och Sirius?
Jag känner honom absolut inte, Daniel, men vi har stött på varandra på lite i olika klassrum de senaste åren på så här utbildningar. Bland annat med Verheyen, liksom den galningen från Holland med periodiseringstanken där som har mycket intressanta grejer som jag har stött på Daniel. Så, där. Så jag fick syn nyss så där, när han var i akademichef i Norrköping. Steget vidare till Axel Kjell som ung tränare. Och nu att han får chansen att leda ett eget lag ska bli jäkligt roligt. Och likadant som att man har gått om Bartos, så har man gått om Daniel. Att det är en duktig ledare som är oerhört liksom, teoretiskt duktig. Och nu blir han ju frontad på ett annat sätt som högsta ansvarig i en allsvensk klubb. Väldigt på det sättet, liksom ung och oerfaren. Men jag tror att det känns rätt att han tar över efter Henrik och den fotboll som Rysum spelade och Ola som jag förstår vill spela. Sen alltså, det är ett ungt team också runt omkring Daniel med Theo som var 23 bast tror jag. Och jag har en vän som har klivit in som U19-tränare, Jonathan Edeström, som ska liksom vara med också på ett hörn där kring laget. Så det är ju unga, oerfarna killar. Men jag gillar ju när man som förening, Ola Andersson vågar ge de här chansen. Jag hade någonstans trott kanske på att man skulle gå på Brännström som satt med i 3-5-2 här i veckan. Sådär. Men jag gillar den typen Daniel Bäckström medför. Och sådär.
Han känns så nördigt modern.
Ja, men känns det inte som att Brännström går och väntar på topplag?
Ja, det tror jag också.
För du snackar ju som Örebro också. Mm. Men jag tror att det var Disco som sa till oss att han tackade nej till Örebro i slutet på förra året eller något sånt där. Han går och väntar på att någon av de stora ska få sparken. Liksom. Ja, han var ju nära Göteborg. Ja, han fick ju vidarebefordra mejl innan
det där
han började.
På tal om Göteborg, ja, det där är helt sjukt.
Det är ju många som gör.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Någonstans.
Ja, ja, absolut. Det är klart. Vi har Jens Gustafsson också.
Och Jens Gustafsson har ju visat betydligt mer än Brännström på den nivån.
Ja, fast jag tror ändå att många kan vara intresserade av Brännström med tanke på det han har gjort med Isödra. Alltså, de
ja,
har budgetar som bara har blivit kuttade hela vägen och han har ändå varit där i toppen. Och han, ja, men jag tycker han är en av de mest intressanta tränarna. Sen så känner jag inte honom, jag har inte pratat med honom någon gång. Vi ska försöka bjuda hit honom och bara hitta någon kontakt.
Ja, nej, men gör det, för han är, när jag träffade honom så att han är, verkar vara skitduktig, och framförallt pratar med gamla spelare som han tränar som pratar gott om honom. Så han kanske väntar på Kim och Tolle-kicken så han kan kliva in då i Djurgården, vem vet.
Vad är dina tankar om Axel Kjell?
Ja, men Jonathan, som jag nämnde kort innan, som har börjat jobba hos Sirius, jobbade tidigare i Karlslund, i ettan där.
Min moderklubb.
Ja, som åkte ur nu. Det är två, ja. Ja, okej. Mm. Men som liksom haft nära kontakt med Axel Kjell. Skarp människa, liksom, intellektuell och duktig på både liksom det på planen och sen teorin. Och sen har jag, och på tal om att hur man bygger organisation, jag är inte säker på att det är bäst för svensk fotboll eller för allsvenska lag att ha en manager, för att det är sånt oerhört stort tryck och så hårt jobb. Mm. Men han bevisligen verkar ju kunna klara det. Mm. Han är bra på många delar, både att driva fotbollslag och få igång businessen bredvid.
Smart att plocka Walker också, tycker
jag. Det tror jag. Han kommer passa bra in där, så här, lite pappa i laget.
Ja. Också poängspelare. Han gör ju mycket
fin
fot. Han gör mycket mål och ass när han får spela.
Ska bara ha någon som nickar in dem också.
Karjalainen, va? Han är väl typ 3 meter lång, känns det. Sen så fick jag, det var någon som skrev på min chatt att Hymmet verkar vara väldigt nära.
Han bara är ingen Turkiet, så vi får se.
Ja, så vi får se om det landar eller inte. Amir Ashrafshan är väl ändå rört er. Var inte han ju Tjolm?
Mm. Jag satt innan anställningsintervju med honom för några år sedan.
Ja, titta där.
Där han inte fick jobb.
Drog han upp den indiska sekten, eller?
Ja, jag blev lite skrämd av den där indiska sekten som han drog fram. Nej, det gjorde han inte. Men,
okej, du kunde anställt honom men inte gjort det?
Ja, det tror jag att jag kunde gjort. Men han kom i någon period där liksom vi hade full bemanning på våra poster. Sen med facit i hand kanske man skulle ha krigat lite tuffare för att få in en sån person, för bevisligen så gör ju han bra saker oavsett metoder. Men den kommer som en blixt från klar himmel, att 2 kilometer längre bort fanns det en allsvensk tränare från vår anläggning då, som gick från division 4 till att leverera som han gjorde i början med ÖFK. Men också liksom, jag satt i intervju med honom, att det är en stort intellekt som gillar liksom filosofera, och det bakom fotbollen som finns i spelarnas hjärnor. Så sen blir det väl inte Mission Impossible, men de har väl två fönster de inte får värva vid ÖFK, så han måste ju trolla något ordentligt där uppe.
Ja, men de har ändå en ganska bred trupp, för de värvade ju satan innan det. Så jag tror de har ändå typ 29 spelare någonting ändå. Mm. Mycket ungt också.
Mm. Om du kastar ut tabelltippet på Häcken, lågt har jag de här.
Ja, jag är ju sen sist.
Ja, alltså lågt. Har du gjort en tabell alltså?
Ja, men i hjärnan. Ja, ja. Den flyttas ju liksom konstant upp, ner, upp, ner nu hela tiden.
Den kommer näst sist på min.
Sen har vi två oerhört intressanta nykomlingar tycker jag. Halmstad, mycket på grund av såklart historiken, men otroligt mycket på grund av Haglund. Och sen Degerfors med det spelet som Degerfors spelade förra året i Superettan och tränarna som är där som är väldigt hårda på det. Och med Patrik Werner och allt som sportchef och historien och sådär. Vad känner du kring de här två?
Vi var väl inne på det i 3-5-2 senast när framförallt Brännström pratade om det och han är bättre koll på Superettan än vad jag har. Och där kan jag bara hålla med om att Halmstad känns ju som ett mer stabilt lag än vad Degerfors gör då, och så här låg lägsta nivå där alla gör sitt jobb och de har gamla farbror där bak, Ante Johansson, som fortfarande styr upp saker och ting. De får in den gamla demonen Pelle Olsson i teamet också, kanske kan ännu mer göra det ännu mer tryggare då med Haglund. Så jag tror att de kommer att överleva år ett i och med att de har en så bra grund att stå på. Däremot är jag osäker på Degerfors som spelar en annan typ av fotboll och spelar med en mycket skönare fotboll med en högre liksom fallhöjd i spelet om det inte stämmer, vilket vi kunde se lite grann under hösten och avslutningen framförallt. Plus att de har tappat lite spelare och poplaget i Norden, Bode Glimt, värvade ju han Axel Lindahl som liksom hade en stor impact på Degerfors spel. Sen behöver man ju Johan Bertilsson, har ju inte levererat på allsvensk nivå på ganska länge, men gjorde det ordentligt förra året. Kan han fortsätta leverera en liga högre upp? Det måste de göra, annars kommer de att ryka direkt. Så jag säger att Halmstad kommer klara sig bra på grund av den tryggheten och grunden som finns. Degerfors kommer behöva höja sin lägsta nivå, men kommer nog vara på randen att drivas ut.
Lindahl där, det var intressant när ni snackade med om just honom, hur de hade scoutat. Det var någonting med antal max löpmeter, eller vad var det?
Ja, precis. De kollar väl mycket just på maxlöp under vissa perioder och vissa när i matcherna de kommer också, hur mycket han orkar göra det och när han gör det. Och det är med, som med sin moneyball tänket, att man går mer på statistiken, för det var ju liksom som jag sa också att han var ju division 1 för bara några år sedan och nu plockas han av ett topplag i Norden. Den är cool, och sen tror jag de kollar mycket på passningar genom linjer, passningar framåt, som vet att Henrik Rydsson refererar mycket till att typ de har scoutat Oliver Berg på ett liknande sätt till från Giffarna till Kalmar, så de borde vara bra på det.
Ja. Rydström via Birro här, han hävdade ju att han var den första som lyfte Bode Glimt. Ja, det går du ut.
Okay.
Ja, han var först på att se att de var bra. Gillar ändå Rydström.
Ja, det är bra, det gör jag med.
Vi har två lag kvar bara.
Ja,
fjolårs nykomlingarna.
Ja, Varberg och Mjällby. Och det var också intressant, Dahlqvist, när han sa det här, att det är inte så svårt att vara nykomling i allsvenskan statistiskt. Man klarar sig ofta kvar.
Okej, okay. Är det sådär klassiskt år ett och sen år två?
Ja, exakt. Så då går vi ju in i Varberg som fyllde på kassan rejält, verkar också sälja Adam och Fofana. Har en extremt ung trupp, många spelare och en intressant tränare tycker jag. Ja, vad känner du kring dem?
Nej, men om man pratar om Bäckström som har sin tränarprofil som är väldigt up to date och grym på verktyg och analys och sånt där, då är min känsla, utan att jag har träffat Jocke Persson, att han har ett annat form av ledarskap med den gamla skolan att bygga grupp och nu jävlar går vi ut och jobbar stenåt, och det tror jag är nog helt rätt för ett lag som Varberg som jobbar med oerhört små resurser även om de har fått in cash i form av försäljningar. Men de måste ju överprestera ett år till för att hänga kvar, för jag hade ju dem sist på mitt allsvenska tips, vad det nu det betyder förra året. Så de behöver steppa upp och Jocke behöver trolla. De har ju tappat jävligt många spelare tror jag också, och Barney, jävla märklig karriär han dyker upp till höger och vänster, sen bara slutar.
Skulle han till Cypern?
Ja, han är klar.
Ja, lira på Cypern.
Ja, så det är en jäkla snurra. Ja,
ja, den snurrar, men Så Varberg tror jag kommer få det jättetufft. Däremot, jag gillar, på tal om sportchefer som gjort ett bra jobb, det glömde jag nämna tidigare, det har ju Hasse Larsson gjort i Mjällby inför föregående säsong. Det var ju grymt jobbat, och det verkar som att han och de vet vad de sysslar med just nu. Sen är det en ny tränare, det gäller att kliva upp från ass till huvudtränare. Vad betyder det och hur kommer det gå? Men jag tror att de kommer falla ganska ordentligt i tabellen med Mjällby.
Men det blir svårt att bli bättre än femma.
Ja, shit. Ogbu är borta. Är det mer som
det Jesper Löfgren,
Löfgren tränar Savic. Mitt gamla lag hemma i division 4 i Linsdals IF just nu faktiskt. Jaha. Men han är på lån från Brann, eller han är på lån från Brann. Ja. Sabovic, just det var det jag tänkte på. Agardius vill utomlands kanske. Ja. Sånt där.
Och där är, men då får vi behålla vad det verkar Joel Nilsson. Han tackade ju nej till Blod och Glimt.
Tackar han nej dig?
Ja, enligt Josef Ladan på Expressen så var han till och med där uppe men tackade nej till honom.
Vem vill bo i Norges Mjällby? Förstår du?
Vem vill inte spela Champions League-kval, tänker jag bara.
Eller hur?
Ja, det är
helt... ja, den är märklig.
Ja, om den stämmer.
Så blir han petad och sitter på bänken, sitter han uppe i det där kalla. Ja. Får inte vara med någonstans.
Ligger högt upp det där alltså.
Ja. Mm. Ja. Vi ska gå in på lyssnarfrågorna. Vi har bakat in väldigt många. Så en av dem är från Adam Pintorp. Och det är att du var årets spelare i Samp 2020.
Ja, just det. Ja.
Hur ska du toppa det?
Med att bli det igen kanske. 2021 får jag försöka.
Är Enrico kvar eller?
Ja.
Så han varit inte årets spelare?
Nej, jag kom ju dit.
Stort ändå.
Ja, det var stort. Nej, han blev ju såklart skyttekung. Så vi delade på lite priser där.
Ja. Hur bra är Viktor Morgården?
Ja, men han har ju någon connection hit ju.
Ja, ja, han har jobbat på 24 jättelänge.
Ja. Han sa det till mig. Ja. En klassgubbe, jag gillar honom som fan. Jag gillar att spela med honom också. Han är lite det jag gillar, så här gnuggare, hoppa in i folk och vinner dueller både off- och defensivt straffområde. Så han är en lagspelare nyttig.
Ja. Också sportchef, hävdar han, i Samp.
Ja, men just det, vi kallar honom för sportivo eller vad man säger.
Han tvingat er att säga det.
Ja, ungefär.
Ja. Det kan jag absolut tänka mig.
Fråga honom om Liffen går upp i trean. Är det Lindahl?
Ja, Lindstals IF kallas för Liffen där hemma. Ja, men det är upp till bevis för min gamla gubbe ner från Kalmar, Martin Sjöstrand, att nu jävla, han tog ur dem ur trean, så nu måste jag ta upp dem igen, så absolut, de går upp.
Ja, hur var det här då? Sitta här.
Ja, men det var jättekul. Jag visste inte riktigt vad jag kunde förvänta mig. För ni har ju mycket kända gäster och liksom som jobbar på en hög nivå och med sportchef och tränare. Så det var kul att bli inbjuden hit och få prata dels lite grann om mig själv och allsvenskan och sånt där. Så det var kul.
Ja, men det var skitkul att
surra, tycker jag. Det är också talangscouter. Så vi ser ju att vi kommer snart sitta på en högre nivå. Då måste man ha...
Ja, bra ingång där då.
Ja, vi var tidiga på Jack Lane. Det vill jag ändå få sagt.
Ja. Hur tidiga är BP-tidiga? Ungdoms-BP-tidiga.
Riktigt tidiga. Vi har en talang, vi ser att din framtid är inom svensk fotboll, så då måste vi odla kontakten tidigt.
Ingen press på mig, men det var kul att höra, tack.
Stort tack för att du kom hit. Varmt lycka till med Stocksund och fortsätt kör hårt på 352. Hälsa grabbarna där också. Vi kommer tillbaka med ett nytt avsnitt som vanligt, om en kvart ungefär. Men vi hörs helt enkelt.
Det gör vi.
Ciao.
Ciao.